Amen. Herre, så ber vi dig att du ska tala in i våra liv. Herre, det som vi har sjungit ut, det ord vi har läst redan om hur du kan förjaga oro ur våra liv. Hur du kommer med frid in i våra liv. Herre, jag ber att du ska tala till oss nu, fortsätta röra vid våra hjärtan. Du känner oss så väl, det finns ingenting i våra liv som är dolt för dig. Så vi ber att du talar in i våra hjärtan, precis in i vår situation idag. För våra liv och hur du vill använda oss in i varandras liv. Amen. Amen. En myt är ju en någon slags halvsanning, så där, eller typ en skröna, en... Ja, jag hörde att det var någon som hade, inte riktigt lögn, men kan det vara så eller inte? Ett påstående, hur är det sant eller? Ett tv-program som har gått, jag vet inte på vilken kanal, i 100 år nästan. Mythbusters, hur många här inne har någon gång tittat på Mythbusters? Inte fler. Va? Ni har ju ingen kultur i kroppen, människor. I alla fall, det är ganska roligt. Det har nog slutat gå, nu finns det någon ny variant av det. Det gick säkert i 15 år. Där det var två stycken, framförallt de här programledarna, som tog en myt som de hade uppfattat, ett påstående. Ibland var det från filmvärlden. Man i liksom en filmsekvens så är det någon som springer över vattnet. Så här, men kan man springa på vattnet? Nej, det kan man ju. Men om man springer riktigt fort, som han gjorde här, kan man då springa på vattnet? Det måste vi pröva. Och sen så försökte de med olika tekniska hjälpmedel och allt möjligt pröva sådana här olika myter. Och sen så kom de fram till, antingen då, till exempel det påståendet så här, att det går att springa på vattnet. Om man springer jättefort, som ingen egentligen kan springa. Men om man kunde springa så här fort, då hade det gått. Då var den här, då sa de, då var det liksom confirmed. Det funkar. Det är ingen myt. Men om de kom fram till att nej, det spelar ingen roll hur fort man springer, för ytspänningen är för liten och fötterna för små eller någonting, då liksom bam, busted. Då är det en myt. Det gäller inte liksom. Det här är en lögn. Där har ni ett program att kolla på. Det går repriser säkert överallt. Mythbusters. Och vi ska stanna lite vid Mythbusters idag. För vi har kommit till del 2 i vårens långa serie över hela våren, som heter Hela evangeliet till hela människan under hela livet. Där vi nu under 4 veckor talar om hela människan och framförallt om våra relationer. Vi är ande, kropp och själ. Tron på Gud har att göra med hela mitt liv. Det jag sa förra gången, talade mycket om relationen till mig själv, att min tro på Gud, den måste vara människovänlig. Tron på Gud är människovänlig. Och Gud vill inte göra mig till en andlig version av mig själv, utan Gud vill göra mig till en sann version. För jag är skapad till Guds avbild, fantastiskt, vacker, otrolig, med Guds avtryck i mitt liv. Det är min utgångspunkt. Sen finns det en brustenhet i varje människa som går djupt. Och utifrån det så är det så mycket elände som sker i våra liv. När vi inte riktigt räcker till och vi fastnar i tillkortakommanden. Men genom tron på Jesus, där finner jag förlåtelse. Och han vill återupprätta mig till den människa jag är skapad att vara. Så utgångspunkten är Guds avbild. Målet är att bli den avbilden, att leva i den avbilden igen. Det är liksom målet. Och sen så brottas vi med en brustenhet. Den människan är en brusten skönhet. Gå in igen och lyssna på det, du som inte var här förra söndagen. Talade också om det här med att när vi brister, när vi inte riktigt räcker till, så har ju vi ett uttryck där vi säger så här: man är ju bara människa. Och sen så sa jag att det är ju fel. Det ska man inte säga. För att sanningen är att vi är ju inte riktigt människa. Vi når ju inte riktigt liksom upp till det vi skapade att vara. Så uttrycket borde vara, man är ju inte människa. Och det tog faktiskt en hel halvtimme för mig innan jag trillade i den gropen själv. För efter förra söndagens gudstjänst hade vi ett möte med en av grupperna här i kyrkan. Där vi gick igenom det vi gjorde och en del bra grejer. Och sen så var det på en del områden, vi når inte riktigt fram. Men man är, vi är ju bara människor. Och då kom det från fem stycken, så får man inte säga. Så det var några som lyssnade förra söndagen i alla fall. Hur jag ser på mig själv. Idag då, hur jag ser på andra och framför allt på andras relationer. Och där vi ska tala om myten om andras relationer. Som jag menar finns. Den hade kunnat heta myten om andras hem. Eller myten om andras liv hade vi kunnat ha en annan serie om också. För jag hoppas, kära vän, att du vet och på något sätt genomskådar det du ser på Facebook eller Instagram eller vart du hämtar ditt bildflöde av andra människors liv. Det är ju bara en liten skärva av deras liv. Jag hoppas, kära vän, att du vet. Att du ger, det är ju inte så här att Charlotte lägger ut bilder så här, åh, nu var jag Roger och promenerade i skogen och så vackert och fåglarna sjöng och han tyckte om mig och det fanns inte ett moln på himlen och tänkte så här, åh, Charlottes liv är alltid så där. Nej, den dagen, den stunden var det så. Det var en skärva av deras liv. Eller var på semester, åh, Jörgen var på semester, så fantastiskt. Åh. Men sen jag kom hem fanns en hel hög med smutstvätt som skulle ordnas. Det tar jag inte bild på och lägger ut. Okay? Så jag hoppas att du vet att det du ser på det sättet av bilder, det är bara en skärva av människors verklighet. Gå inte på det. Tänk så här, åh, de har så fantastiskt. Charlotte går alltid i skogen med sin Roger arm i arm och fåglarna. Liksom, det är ju inte så. Tror jag. Nej. Jag har inte frågat Roger om det här. Det kanske är så. Men när det kommer till våra relationer. Jag och Britta, vi har flyttat 3 gånger tillsammans. Och när man kommer ny till en plats, och kanske lite utifrån vår roll som pastorspar, så har ju vi märkt att rätt snart så har man fått se en bild av hur det ser ut. Genom samtal, människor som säger lite så här, och så målas bilden upp, så förstår man sig. Aha, Simon, han hänger med det där gänget. Och Kalle, han hänger med det där gänget. Och Nick. Och de umgås med dem. Och så har man på något sätt fått en bild av okej, de är med dem och de hänger med dem. Och så målas upp en sån bild lite grann. Och så har vi märkt att så inte är fallet. Att det finns någon slags myt om andras relationer. Det finns en bild av att alla andra har så många vänner som man umgås så mycket med. Och så har vi upptäckt och som sagt att det stämmer inte så ofta. De flesta, jag ska ringa en person i min kontaktlista här. Ska ni få tjuvlyssna på ett telefonsamtal? Är det okej? Okay? Berätta inte för någon.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Du har inga meddelanden. För inställningar, du har inga meddelanden. För inställningar, du har inga meddelanden.
Så där låter det. Hos de flesta människor. Det finns ingen av oss som har så här, hej, välkommen till din röstbrevlåda. Du har 7 middagsinbjudningar. Du har 4 stycken som vill gå och fika med dig. Du har 3 som vill bjuda dig på bio och 2 som vill fira semester med dig. Tryck 5 för att välja par att umgås med. Det finns ingen som har det på det sättet. Det finns en myt, en bild att de där umgås med dem. Och de är jämt här och de är där. Och kära vän, det stämmer väldigt, väldigt sällan. Det finns en del av er som har mycket liksom närmaste familjen här, där det är lite så. Ibland tycker du att det är för mycket, för det är liksom födelsedagar för både syskon och mormor och morfar och moster och faster och grannens katter. Liksom, det tar aldrig slut. Men för de flesta av oss så är det inte på det sättet. De flesta, du kan ta den bilden där, Daniel, där. Sanningen är att de flesta andra träffar inte så många andra heller. Varför är det här viktigt på något sätt att genomskåda? Jo, för att om jag lever i den här myten om andras relationer, då skapar jag ett utanförskap och en ensamhet över mitt liv som inte stämmer. För då lever jag här borta. Tänk så här, jag har aldrig någon som bjuder in oss. Nej, älskling, det var länge sedan vi var hos någon av. Och de som är här borta, de går ju på kalas jämt. De fikar ju jämt med människor. Så är det. Det är aldrig någon som... Och så skapar jag ett utanförskap och en ensamhet som inte stämmer. Eller ja, den stämmer på det sättet att jag blir inte bjuden. Men det som inte stämmer är i relation till andra. För att det är inte så många som lever i den här världen. Utan de flesta av oss lever i den här världen. Och så skulle vi kunna ha en hel söndag eller serie om varför så är fallet. Och analysera om vi är världens mest liksom ensam hushåll i världen. Störst antal. Tempot i livet. Jag menar, det finns ju tusen grejer att tala om där. Det ska vi inte göra idag. Men sanningen är att de flesta andra träffar inte så många andra heller. Utan vi lever tillsammans här där vi inte träffar varandra så mycket. Det är min bild av verkligheten. Nu är det här någon slags kristen sammankomst att vi ska läsa Bibeln också. För nu kommer vi in till Jesus ett ordet. För att den här boken, hela frälsningsplanen egentligen, från sidan 1 till sidan slutet, handlar om en Gud som vadå? Som söker upp. Som bjuder in. Och som säger, kom hem till mig. Den slutar till och med sista raden, anden och bruden säger kom. Hela boken är en enda lång inbjudan till Guds närhet. När Gud blir människa i Jesus Kristus så står det om sonen i Lukas 19, vers 10. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Gud väntade inte på att människan skulle söka upp honom. Han satte sin himmel och tänkte sig, ja, vill de något så är det kul om de kom förbi. Spontan besök, jag gillar inte det. Men nej, Gud söker upp en värld som har gått sin väg. Han bjuder in, han går liksom till ytterligheter för att bjuda in oss. När Jesus talar om Guds rike så är det vid ett par tillfällen när han talar om det både liksom här och nu och i det eviga i termer av en bröllopsfest eller ett bröllop där Jesus är brudgummen och vi som troende, vi är bruden. Och sen i himlen så blir det en bröllopsfest. Yes, det är roligt med bröllop. Och då står det så här om den här bröllopsfesten. Jesus säger en liknelse så här. Gå därför ut till vägskälen och bjud alla ni ser till bröllopet. En enda stor fet inbjudan på på många sidor. Välkommen hem till mig, säger Jesus till dig. Vi hade kunnat läsa liknelserna i Lukas 15. Där ett får som går sin väg och ett mynt som rullar in under bänken försvinner någonstans. Och sen så letar ju ägaren efter de här grejerna, söker upp och visar på hur ivrig Jesus är på att hitta det som har kommit bort ifrån honom. Du och jag. Han söker, han letar för att få tag på dig och mig. I Lukas 19, där till och med när Jesus möter Zacchaeus, så bjuder han in sig själv. Vem skulle inte vilja ha såna vänner? Idag ska jag gästa ditt hus, säger Jesus. Vi har inte städat, Jesus. Jag har inte handlat heller. Han bara säger, idag ska vi ha fest, Zacchaeus. Ja, hemma hos dig. Va? Jesus bjuder in, han är så angelägen om att komma nära dig och mig. Så han till och med bjuder in sig själv. Det är ju underbart. När Paulusen beskriver Jesu efterföljare, när Jesus beskriver församlingen, Guds folk, så målar han upp det här också. Att, ja, men eftersom Jesus är så här, det här är en del av hans rike, så borde det vara ju den naturliga delen för hans efterföljare. Står det i Romarbrevet 12, en lång lista på grejer där som beskriver så bland annat att vi ska älska varandra uppriktigt och vara ivriga att visa gästfrihet. Och de här sitter ju ganska bra ihop. För att hur ska man kunna älska någon uppriktigt, visa omsorg om vi inte kommer nära varandra? Så det är som att Paulus beskriver att, men kolla, det här är ju tänkt att vara liksom, det Gud är, det uppsökande, det inbjudande, det välkomnande, det är tänkt liksom att vi ska leva i och fortsätta. Älska varandra uppriktigt, var ivriga att visa gästfrihet. Det är ett uttryck för ett tillsammansliv som är Guds rike. Hebreerbrevet 13. Underbara rader här också. Håll syskonkärleken levande. Glöm inte att visa gästfrihet. För genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det. Ska vi bjuda hem varandra tid och otid bara för att det är mysigt? Nej. Eller ja, det är mysigt också. Men det är större än så. Det är viktigare än så. Gästfriheten. Det sitter ihop med kärleken till varandra. Det är så vi håller syskonkärleken levande bland Guds folk. Och det är som att Gud tycker om det här. För att det är som att han smyger in en ängel emellanåt i dem som vi bjuder in. Håll syskonkärleken levande. Hur då? Jo, genom att aktivt bygga närhet. Aktivt bygga relationer. Det här är ju ett sätt att efterlikna Jesus själv. Det här är ett uttryck. Gästfrihet är ett uttryck för Guds rike. Och det är för att de här nära relationerna, vi är ju skapade för relationer. Första Mosebok läser vi att det inte är gott för mannen att vara själv. Och genom hela historien ser vi att relationer människor emellan, det är ju ett måste för oss för att på något sätt leva som människor. Så håller vi syskonkärleken levande i en gemenskap. Jesus säger också, finns ett annat spår vi skulle kunna gå in på, att om ni har kärlek till varandra så ska alla förstå att ni tycker om varandra. Ja, också. Så ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det finns någonting av den här gemenskapen i och bland Guds folk som en signal, som ett tecken på att okej, här bor Jesus. Här är människor som följer Jesus. Så det är inte bara en mysfaktor att det ska bli lite trevligare i livet, utan det är ett uttryck för Guds rike. Det är att gestalta Jesus själv. Det är ett vittnesbörd om vem han är och vad han har gjort. Och jag vill säga till dig idag, du som lyssnar på din telefonsvarare och den låter som min, du har inga nya meddelanden, att du har en stående inbjudan. Du har fått ett fint inbjudningskort och det är guldkant på det. Ditt namn är skrivet med blod. Det är någon som har betalat dyrt för din plats vid bordet. Där han säger, Jörgen, välkommen hem till mig. Välkommen in i värmen hos mig. Jag delar gemenskapen. Ja, men jag vet inte om jag passar in. Nej, men det gör inte de andra som sitter vid bordet heller, så du passar in perfekt. Ja, men jag är inte så snygg. Nej, men jag snyggar till dig. Du får del av min rättfärdighet, säger han. En ständig inbjudan till gemenskap med Jesus. Till hans närhet, till hans bord, till hans hem. Han vill liksom visa upp sitt goda, välkommen hem till mig Jörgen. Här finns det godsaker. Det Charlotte läste i början om friden som man kan få mitt i oron. Där Jesus, vad står det, tränger undan oron. När du välkomnas hem till Jesus, du kliver in i hans hem, så kommer oron att trängas undan. Du har en stående inbjudan till Jesus, till hans närhet, till hans glädje, till hans frid, till hans kraft. Och eftersom jag har det, så säger han vad då? Jörgen, det du har fått som gåva, ge det som gåva. Sträck dig ut på samma sätt som jag sträckte mig ut från himlen på något sätt genom historien och räckte ut min hand till dig. Så välkommen. Gör det till någon annan. Att faktiskt ta ett steg för någon annan människa. För att om den här gästfriheten, detta på ett sätt enkla, bara säga, hej, vill du komma hem till mig? Hej, du, ska jag bjuda dig på fika? Hej, ska vi gå och käka lunch imorgon? Detta enkla någonstans, bara bjuda in en människa in i mitt liv, om det är ett uttryck för Guds rike, om det är ett sätt att gestalta Jesus, och om det är så att min tes stämmer, den här myten, om det är så att vi faktiskt lever här tillsammans i någon slags gemensam ensamhet där vi tror att de flesta andra lever här, tänk om jag då skulle ta ett steg för någon annan. Och istället för att tänka så här, vart är min inbjudan? Varför är det inte någon som ringer mig? Varför är det ingen som ringer oss? Så tar jag ett steg för någon annan. Och på något sätt kliver hit själv och blir den människan som vänder mig om och säger, vad kan jag göra för dig? Att det inte handlar om, vad behöver jag ifrån dig? Jessica, varför ringer du aldrig? Va? Jag blir lite besviken på dig. Du är som min telefonsvarare. Liksom, kom ingen meddelande från dig. Och istället, vad kan jag göra för dig? Om det är ett uttryck för Guds rike. Om jag har fått den här inbjudan. Och faktiskt har jag svarat på den. Jag vet inte vad du har gjort. Men någonting har landat i mitt liv, säger Jesus. Jörgen, ge det till någon annan. Kliv ur den här positionen och tänk så här, ställ dig här och dra någon därifrån. Vad kan jag göra för en annan människa? Och då att låta Jesu kärlek, hans liv i mig, det som är Guds rike som jag säger att jag vill leva i och utbreda, låta det få beröra en annan människa. Istället för att tänka att jag är den som får en inbjudan. Jag är den som ger en inbjudan. Och likt Jesus sträcka sig till en annan. För Jesus var uppsökande. Och då är det en del av er som tänker, ja men, ja det vore roligt, men vad ska jag göra då? Men vad ska vi bjuda på? Jag har inte städat. Är det fika eller är det trerätters? Här kommer nästa sanning. Den är jättedjup. Håll i dig. Alla här inne är ganska enkla människor. Titta på dig själv först. Det är inte mycket att hänga julgran. Nej. Och så tittar du på den som sitter bredvid. Inte mycket där. Alla vi här inne och alla människor är ganska enkla och vanliga människor och gillar det enkla. Nu har jag inte skrivit upp det. Det finns ett härligt ordspråk i ordspråksboken som säger någonting att bättre ett fat med lite vitkål och kärlek än en stor oxe med hat eller något. Alltså någonstans. Det här, jag kommer inte ihåg. Jag citerar väldigt fritt nu, en parafras. Men någonstans, det enkla lilla i kärlek är värt så mycket mer än det här som man bara försöker få till för att. Alla uppskattar det enkla. Jag är nästan klar där. Landa, det är lite annorlunda prikan idag, men det får bli det. Jag ska landa i två väldigt, väldigt enkla inbjudningar. Den ena, det är en inbjudan som är från Jesus till dig. Där han säger så här, kom hem till mig. Den ena inbjudan är den du får från honom när han säger kom till mig. Det kanske är det du hörde i början. Kom till mig du som är orolig. Kom till mig du som bär på tunga bördor. Du kanske finns här som aldrig har sagt ditt ja till Jesus. Han sträcker ut handen till dig idag igen och säger kom till mig. Vill du säga ditt ja till Jesus idag? Eller så finns du här som, kan man säga, det var länge sedan du var hemma hos Jesus. Du vet var han bor, men det var länge sedan du var där. Och du behöver återvända och säga, Jesus, jag vill komma hem till dig igen. Jag behöver dig i mitt liv. Det var länge sedan vi pratades vid. Du har en stående inbjudan. Det är den ena inbjudan som du får idag. Han vill dra dig in. Närmare in liksom i sitt rike, närmare sig själv. Det är den ena inbjudan. Den andra inbjudan, det är den du ger till någon annan. Eftersom du alltid själv har en inbjudan till honom, vill du vara med och ge den vidare. Vi kanske tänker ibland det här med att liksom uppdraget att vinna världen och vinna Trollhättan, liksom det blir så stort. Ja, men hur ska vi kunna ge liksom Jesu budskap, evangeliet, frälsning till en hel stad? Vet du, börja med en korv på Sibylla. Ja, men så enkelt. Någonstans, jag tror inte Jesus menar att du ska ställa dig på bryggan här på en liten låda och megafon och säga kom och lyssna på mig! Utan bjud en vän på en korv på Sibylla. Eller hem på en enkel fika. Bara komma nära. Bygga relationer. Ena inbjudan gäller dig. Att gensvara på när Jesus säger kom till mig. Den andra inbjudan är den du ger till någon annan. Vill du vara en Guds rikes byggare? Vill du vara med och bygga Guds rike? Vill du vara med och ge det vidare som han har gett till dig? Och ja, du kanske står, du sitter på den här platsen och tänker så här, det var länge sedan någon bjöd in mig. Ja, och så kan det vara. Och det kan i sig vara lite sorgligt. Men vi är lite dåliga på det. Vi sitter här ganska många av oss. Och det kan bli så att vi sitter här tillsammans och väntar på att någonting ska hända. När det så enkelt skulle vara: hej, vill du komma hem och fika hos mig idag? Och där gästfriheten är ett sätt att hålla syskonkärleken levande. Det är ett sätt att gestalta Jesus Kristus själv. Och det är ett sätt att bygga Guds rike. Vill du bli en sån givare? En människa som sträcker ut sin hand. Vill du göra det till en del av ditt liv? Att bjuda in människor och så bygger vi Guds rike tillsammans. De två inbjudningarna får du med dig idag. Ska vi stå upp tillsammans och så ska vi be.